Hej, välkomna till dagens juridikpodden. Här i studion finns Erik Tagesson, William Eriksson och Stefan Wahlberg. Erik, hur går det med ditt avslöjande om vapenstölden vid Rosenbad? Någonting nytt?
Ja, man får väl säga att det går lite trögt. Precis som hela jobbet med den här artikeln så är det ett väldigt hysch-hysch. Jag har flera gånger pratat med den åklagare som leder utredningen, Lukas Eriksson, och han säger verkligen ingenting, och även från Securitas håll är det fortsatt tystnad, så att vi jobbar på, men det går trögt, det gör det.
Vi har haft andra saker att läsa om i dagens juridik den senaste tiden, bland annat två stycken, om man nu får använda lite vanvördigt ordet, barmhärtighetsmord, eller egentligen barmhärtighetsdråp har det ju faktiskt slutat med, att de här två personerna har fällts för. Det ena är en kvinna och det andra är en man, båda är äldre och båda har av barmhärtighetsskäl medverkat till eller tagit livet av sina respektive, i ena fallet en kvinna och i andra fallet en man. Vad säger du, Ville?
Ja, alltså det är så fruktansvärt tragiskt, tycker jag, i båda de här fallen när man läser domarna. Alltså det är svårt att inte bli berörd, och det är svårt att inte ha förståelse för dels den här mannens agerande och även den här ganska gamla kvinnan som var i över 70-årsåldern. Sen är det klart att det är väldigt komplicerat med den här typen av mord eller dråp som det då har blivit i båda de här fallen, och det är svårbedömt, men framförallt är det tragiskt.
Ja, det är det ju verkligen, och det väcker ju också naturligtvis frågan om aktiv dödshjälp, och i åtminstone det senaste avgjorda fallet här med maken som injicerade sin hustru med morfin, där var det ju, alltså, det fanns ju så oerhört mycket tragiska omständigheter, och man filmade till och med det här då för att hon i första läget försökte att avsluta sitt eget liv med hjälp av någon mask där hon skulle inblandas en gas, men lyckades inte med detta och försökte sedan då att injicera sig själv, men orkade inte lyfta den här sprutan som man hade preparerat, och vädjade då till sin man att han skulle göra det, och när han gjorde detta så avled hon. Och han dömdes då för dråp till 1,5 års fängelse.
Och det här är just intressant, för att i det målet som du nämner här, Erik, så prövar man faktiskt om gärningen skulle kunna betraktas som medhjälp till självmord istället för som då mord eller dråp. Och kommer då fram till att det är det inte, eftersom han har varit så aktiv i det här handlandet att det är som en direkt följd av hans handlande som hon avlider. Det är däremot så att medhjälp till självmord är inte kriminaliserat, eftersom självmord inte är kriminaliserat.
Nej, och det som händer här är ju också intressant, att vi tar det här senaste fallet med den mannen som då hjälpte till att ta ihjäl sin ME-sjuka fru, så är det så att under hela rättegången så alla är överens om vad som hänt, och sen så blir det bara en juridisk bedömning om vad straffet ska bli, om det handlar om ett barmhärtighetsdråp eller om det handlar om ett hjälp till självmordsfall. Och på något sätt så blir det ju väldigt, vad ska man säga, det är speciellt att det kokar ner bara till juridik när det är så mycket mänskliga värden på något sätt.
Ja, och resonemanget är ju, som du är inne på, Stefan, och även då kring att man har tittat på den här filmen och bedömer att hon hade ju viss rörlighet i sina armar, så hon borde kunna ha gjort det här själv och därmed alltså tagit sitt eget liv, och då hade han inte behövt medverka på, och därför är det inte medhjälp till självmord utan dråp istället. Och det, jag vet inte, det skaver ju på så många ställen i ens kropp när man läser det här, så jag tycker det är djupt olustigt att den här typen av frågor avgörs utifrån paragrafer. Det känns lite ovärdigt, eller vad tycker ni?
Alltså det finns ju sedan tidigare ett avgörande från Högsta domstolen som går en tid tillbaka, där man då bedömer ett, jag ska inte säga liknande fall, för det var ju till sin yttre form ett liknande fall, men då man ändå ska prata juridik här, så var det i praktiken och juridiskt inte. Därför att i det sammanhanget handlade det om jag inte minns fel, en mamma som hade en mycket svårt sjuk dotter som ville avsluta sitt liv, och den här vuxna dottern då hade i sammanhanget fått en dödlig tablett, alltså medicin, lagd på sin tunga utav mamman. Och det var ingen tvekan om att mamman hade lagt tungan på dotterns, lagt medicinen på dotterns tunga och att dottern därefter självmant då hade valt att svälja ner den här tabletten. Och det var det som var så att säga, det som avgjorde fallet. Det vill säga det var i det sammanhanget inte fråga om att mamman hade tagit livet av sin dotter. Hon kunde alltså inte dömas för mord eller dråp utan endast bedömas som då medhjälp till självmord och då friades hon eftersom det inte är kriminaliserat. Och det här låter ju så här lagtekniskt i de här otroligt djupt tragiska fallen. Men till syvende och sist så är det ju så att gärningar av det här slaget ska prövas i domstol. Vi kan inte ha något annat system och det finns ju även i brottsbalken intaget då bestämmelser om strafflindring vid särskilt ömmande omständighet eller om brottet föranletts av en stark mänsklig medkänsla som det står i brottsbalken.
Men sen är det så här, sen vet jag inte om det om man får använda det slitna ordet vanliga människor, om det är så här, det här är ju människor som uppenbarligen i de här två fallen inte är kriminellt belastade och har inte sysslat med kriminell verksamhet. Hade det varit ett annat typ av fall så hade man ju kanske mer på något annat sätt tvivlat på att den här personen som påstår sig ha hjälpt någon annan att ta självmord verkligen hade hjälpt någon annan att ta självmord och inte så att säga brakt den personen om livet med ont mod eller vad man ska säga. Och det är ju det som gör det lite speciellt för att man måste ju ändå, någonstans måste man ändå ifrågasätta att någon tar livet av en annan person.
Ja, och så är det ju det här fallet. Och precis som du sa innan, han medger ju alla omständigheter. Han säger att ja, men det är jag som har gjort det här. Önskar han ju då påföljs eftergift, men då resonerar rätten kring att den möjligheten finns förvisso, men är inte avsedd att använda vid den här typen av allvarliga brott som ju dråp eller att beröva någon livet där. Men ja, det väcker många frågor tycker jag kring varför man behöver ta den här utvägen att be sin make att ta ens liv när man uppenbarligen inte längre vill leva.
Ja, och fallen skiljer ju sig lite också för att det man menar med den här äldre mannen då, om vi inte pratar om det, mannet, det fallet där en man tog livet av sin ME-sjuka fru, så där finns det ju också någon form av skriven lapp och det finns dokumenterat att han mått dåligt under längre tid och de har försökt en gång tidigare och ta livet av varandra gemensamt, men hon fick ju strängare straff i hovrätten, hon dömdes till 3 års fängelse.
Fyra års fängelse
till och med. Och så pass gammal som hon är, så att där såg man ju absolut inte lätt på den här förseelsen.
Nej, och men vad rätten resonerade kring, eller hovrätten konstaterade där, vill jag minnas, var att den här mannens sjukdom var alltså, dels var han förvirrad och han hade också gett lite olika besked till anhöriga då kring hur han ville leva eller dö. Så att det var ju någonting som man vägde in där och därför blev påföljden för den här 77-åriga kvinnan 4 års fängelse jämfört med då 1,5 års fängelse för mannen.
Man slår ju fast i hovrätten att kvinnan i för sig hade haft fog för sin uppfattning då om att hon av medmänsklighet ville uppfylla mannens verkliga vilja, men att han var ett sånt skick att det då fanns tveksamheter kring om man kunde fatta ett väl övervägt beslut i en så grundläggande fråga som att han önskade avsluta sitt liv. Här nu läser jag innan till ur domen. Och det är naturligtvis där som domstolen gör någon bedömning som påverkar även straffvärdet. Men om vi höjer oss en sekund ifrån juridiken, nu är gällande rätt på det här sättet, det är ju, som du så fint brukar heta, ostridigt politiskt. Jag kan ställa mig frågan, är det inte rimligt att en människa som vill avsluta sitt liv ska få avsluta sitt liv antingen idag, som man också får göra genom självmord, eller genom att ta hjälp från någon annan om man inte själv är kapabel att avsluta sitt liv. Det vill säga, rakt upp och ner, ge samtycke till detta. Om vi bortser från bevissvårigheter i efterhand i en eventuell rättegång och så vidare och säger att allting finns dokumenterat och filmat och det sker vid sinnesfulla bruk och allt vad det nu må vara. Är det inte rimligt att man ska få samtycke till det här? Ska lagstiftaren och staten lägga sig i?
Ja, men där skulle jag säga att det finns ju då en tredje väg som ju används i utlandet och det är ju så kallade dödskliniker där det då en sån här handling att avsluta sitt liv föregås av utredningar och samtal med terapeuter och det ena med det tredje. Det är väl, jag tycker kanske inte att man i Sverige ska ha en ordning där man kan lägga på en anhörig, för det är också naturligtvis ett stort ansvar och i viss mån kan jag tänka mig ett mycket stort trauma för en person att då hjälpa en kär, nära och kära person att att dö. Utan att det då snarare ska finnas en medicinsk möjlighet att själva bestämma att jag vill bli injicerad med ett dödligt medel. Eller,
du menar att det ska ske under kontrollerat medicinska former?
Ja, men precis.
Ja, men det, om man nu ska tillåta detta så tycker jag att det är en självklarhet att det ska ske under liksom, den typen av former. Men jag kan ställa mig lite tveksam för att jag vet inte vad man ska sätta upp för premisser som krav för den som ska kunna välja att be om aktiv dödshjälp. Kan man vara dement?
Det finns alltså olika lagstiftning runt om i världen kring detta. I något land så säger man att det ska ske med 6 månaders mellanrum vid 2 tillfällen att det här är då under sina sinnesfulla bruk ges uttryck för och så vidare. Det finns olika system som har byggts upp här som är på något sätt juridiskt gällande i andra länder. Det är naturligtvis jättesvåra frågor.
Ja, men det finns ju för att det är säkert många av oss som har någon närstående som är drabbad av svår demens och som kanske har varit i många år där man kan tycka att det vore bättre om den personen, för både den och kanske för de närstående, att den personen fick avsluta sitt liv. Men då kanske den personen inte är så att säga vid sina sinnesfulla bruk tillräckligt mycket för att ens få fatta det beslutet och få en närstående då fatta det beslutet, eller?
Nej, det är naturligtvis en svårighet, och man kan också säga, nu pratar vi om de här 2 fallen där det båda rör gamla, sjuka människor, men en 30-åring med en svår depression som har varit deprimerad i flera år, då blir det svårare att förhålla sig till, tycker åtminstone jag. För det är också en allvarlig sjukdom med då ofta suicidtankar eller liksom en vilja att avsluta sitt liv. Finns det någon sån gräns?
Nu ska jag inte sitta och vara någon amatörpsykolog, men det finns ju många tillstånd som man som människa kan hamna i där man kan känna viss hopplöshet inför sin framtid och inför livet. Och då tycker jag inte att man ska få fatta den typen av beslut i alla de situationerna, så att det är klart att det är komplicerat.
Det är någon annan lagstiftning här som jag också hörde om som finns i något annat land, jag kan inte redogöra för var, men jag hörde det helt nyligen i något sammanhang. Det är då att du ska vara konstaterat dödligt sjuk, och med detta tror jag, eller jag utgår ifrån att det avses alltså somatiskt dödligt sjuk på ett sätt som gör att du inte har någon framtidstro eller framtidshopp, utan bara har ett fysiskt lidande framför dig, va? I någon mening. Och där ska det då medicinskt konstateras att det är på det sättet.
Ska vi bara ta en för eller emot? Jag är emot.
För eller emot vad?
Aktiv dödshjälp.
Jag kan inte svara. Det är en alldeles för svart eller vit fråga. Det går inte att svara på så enkelt.
Stefan?
Jag är för, därför att jag tycker att det är ingenting som stat och lagstiftare ska lägga sig i. Därutöver kommer naturligtvis då frågor som är av mer bevismässig karaktär, att i efterhand kunna, och då kan det vara rimligt att låta det ske under medicinskt kontrollerade former som ett första steg åtminstone. Vi ska också nämna att den politiska debatt som pågår i frågan är ganska, jag ska inte säga nära ett beslut, men i vart fall så finns det ju politiska partier som aktivt har tagit ställning för den aktiva dödshjälpen, inte minst Liberalerna. Jag har från denna tragiska del av straffrätten den senaste tiden till en mer, som vi kallar det för, aktiv polisiär del av straffrätten, nämligen det nya hemliga tvångsmedel som lagrådet har gett grönt ljus för utifrån ett lagförslag från regeringen, nämligen så kallad hemlig dataavläsning. Vad är då detta för någonting?
Ja, i korthet så innebär det ju att man kan ge tillstånd att så att säga avlyssna datatrafik. Det rör mobiltelefoner och vad man kan göra med en smartphone, datorer, surfplattor. Man ska då även enligt det här förslaget då kunna koppla in sig på mikrofon och kamera i de här enheterna för att på den sättet hämta information i brottsutredningar.
Ja, alltså det låter ju väldigt ingripande. Jag har inte hängt med i hela den här lagstiftningsprocessen, men när jag satte mig in lite i det här häromdagen när jag stod i stånd att skriva en artikel om detta så upptäckte jag ju hur otroligt ingripande åtgärder som nu möjliggörs. Även om varje beslut ska prövas av domstol innan det fattas, så jag gillar inte det här alltså.
Det om man ska prata på dataspråk, och jag är verkligen ingen IT-tekniker, men jag har fått det här förklarat för mig i andra tillfällen, så är det fråga om att staten ska i hemlighet få skicka in så kallade trojaner, alltså det som vi annars kallas för virus, i människors datorer och kommunikationsutrustning, och där i princip kunna ta del av allting som vi människor idag gör i och via vår kommunikationsutrustning, till exempel datorer, surfplattor, mobiltelefoner och liknande. Va? Och det här är ju då, precis som du sa, en fråga om där även mikrofoner och webbkameror och sådär kan aktiveras. Va?
Ja, nu är inte jag heller datatekniker, men trojaner och virus är inte riktigt samma sak, tror jag, utan virus har ju till syfte att förstöra något i en dator, alltså radera dokument och så vidare. Men sen tror jag ändå är ett sätt att avlyssna och kunna spegla vad en person gör på sin dator. Och det är väl det som är den här avlyssningen, så att säga. Man avlyssnar datatrafik, enkelt uttryckt.
Ja, och Lagrådet skriver ju här i sin remiss att införandet av detta nya tvångsmedel, citat, medför att de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att i hemlighet samla in uppgifter om och kartlägga enskilda ökar påtagligt och innebär en väsentlig intrång i enskilda människors rätt till respekt för sitt privatliv och sin korrespondens.
Och sen finns det då ett braskande, men man anser ändå att det är en utförlig analys bakom detta. Och så skriver då Lagrådet också att en garanti för att det här då inte ska leda till att enskildas integritet träds för när i onödan är ju då att det alltid ska beslutas utav domstol.
Ja, och alltså jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker att i samhället i stort så har det blivit en diskussion om att man får tåla vad som helst så länge man har rent mjöl i påsen. Och det debattklimatet och liksom den inställningen från myndigheternas sida när det gäller den här typen av tvångsmedel och andra ingripande åtgärder mot den privata sfären. Jag gillar inte det. Jag tycker att det är, alltså, varför ska man behöva tåla att folk ska avlyssna och gå igenom ens privata meddelanden bara för att man har rent mjöl i påsen?
Nej, man kan ju också vända på det om man nu ska tala från andra sidan. Att, men sedan länge så har vi ju liksom möjlighet till buggning och telefonavlyssning. Är inte det här bara ett sätt att följa med tiden? Idag så kommunicerar vi på olika sätt via chattprogram eller ja, datorer och smartphones och så vidare. Är inte det här bara ett sätt att modernisera avlyssning?
Det är de argument som har framförts, att brottsligheten följer med teknikutvecklingen i samhället i övrigt, och då måste lagstiftningen också göra det. En sak som jag däremot vänder mig väldigt, väldigt, väldigt starkt emot, det är som alltid har skett i de här sammanhangen. Jag är ju för hemliga tvångsmedel under ordnade former. Jag var för så kallad buggning, alltså hemlig rumsavlyssning och så vidare. Om det genomfördes med stark förutsägbarhet och tydliga lagtexter som ger ramverket för de brottsbekämpande myndigheterna. Det gör det inte, utan det finns alltid, trots att man sätter upp de här integritetsgarantierna, trots att man pratar om proportionalitetsbedömningar och trots att man då i lagtext anger tydligt vad som ska gälla, så finns det ändå då bestämmelser som smyger sig in av typen att det här då nya tvångsmedlet om hemlig dataavläsning får användas endast om det är ett brott som har 2 år som straffminimum. Men ändå så kan man inte låta bli att skriva att det får ges tillstånd till detta även avseende annat brott om det kan antas att det brottets straffvärde överstiger 2 års fängelse. Det vill säga betydligt lindrigare brott än någon som har 2 år som straffminimum ska ändå få bli föremål för det här tvångsmedlet om det kan antas. Vem ska anta det? Är det åklagaren som ska anta det, eller är det domstolen som ska anta det slutgiltigt, naturligtvis? Men den här typen av glidande formuleringar, va? Och det är samma sak som att grundregeln naturligtvis är att det ska avse en person som skäligen kan misstänkas då för ett brott av en viss karaktär. Men om det då med hänsyn till omständigheterna finns en påtaglig risk för att en person kommer att utöva brottslig verksamhet, så får man använda det även i det sammanhanget utan att han eller hon är skäligen misstänkt. Va? Och sist men inte minst, det är alltså inte korrekt att det alltid är en domstol som ska besluta om det här. För i lagtexten så finns det även ett annat undantag som säger att om det kan befaras att en fördröjning av väsentlig betydelse kan förekomma, så får åklagare interimistiskt fatta beslut om det här tvångsmedlet, och därefter ska det överlämnas i domstolens bedömning. Men alla de här glidande formuleringarna som man inte kan avhålla sig från och hålla fingrarna ifrån på, hos regeringskansliets jurister när man formulerar sånt här som finns med just för att uppluckra förutsägbarhet och tydlighet i sån här lagstiftning. Det gör att jag känner mig väldigt, väldigt osäker på statsmakternas möjligheter och intentioner att använda det här.
Sen är det ju också, vi pratade om bara för en vecka sedan, det här med att riksåklagaren vill ju att man ska kunna använda hemliga tvångsmedel i syfte att få fram en person som är, vem som är skäligen misstänkt för ett brott. Nu vet jag inte om det här kommer ingå i den typen av tvångsmedel som man får använda. Jo, precis. Jo,
om det är till exempel en dator som uppenbart har använts i samband med ett brott och man ännu inte har någon skäligen misstänkt, så kan man använda datorn.
Jo, men i den bemärkelsen diskuteras ju även då möjlighet att använda hemliga tvångsmedel mot en målsägande. Då för, och det ska man börja ta sig in i ett brottsoffers start för att få reda på. Alltså då börjar vi närma oss något som låter väldigt obehagligt.
Ja, men man hör ju lite vart det här är på väg. Sen tycker jag också att man lägger ett väldigt tungt ok här på säkerhet- och integritetsskyddsnämndens axlar när man från lagrådets sida säger att förutom att domstolen ska pröva beslutet så ska man rapportera de här besluten till säkerhet- och integritetsskyddsnämnden. Men jag vet inte, de sitter väl inte där och hinner göra en översyn av alla de besluten. Alltså innan beslutet redan är fattat. Det är väl bara att man rapporterar till dem. Och sen så kan man få kritik i efterhand. Men det är ju ingenting som stoppar användningen av hemlig dataavläsning heller.
Nej, och hjälper knappast den enskilde som då har fått sin integritet kränkt.
Nej, sen är det ju också så att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i sitt remissvar redan för något år sedan var extremt kritisk till det här utifrån ett principiellt perspektiv. En annan intressant fråga i sammanhanget är ju att det här syftar då till att kunna använda sig inte bara när det gäller utredning av brott inom ramen för förundersökning och för den delen också inom kriminalunderrättelseverksamheten, utan också enligt lagen om särskild utlänningskontroll, som ju är i högsta grad aktuell nu med de här imamerna som då har utav både Migrationsverket, Migrationsöverdomstolen och regeringen bedömts utgöra en fara för rikets säkerhet så att de ska utvisas. Det intressanta med den här lagen som gäller hemlig dataavläsning är dock att förbud mot hemlig dataavläsning finns när det gäller till exempel präster inom trossamfund eller av de som har motsvarande ställning inom sådana samfund och i verksamhet för bikt eller enskild själavård. Det vill säga att i det här fallet skulle imamerna naturligtvis inte kunna varit utsatta för den här hemliga dataavläsningen. Och det väcker en del frågor med tanke på den diskussion vi har just nu.
Ja, men det gör ju det, och man behöver liksom inte vara en foliehatt eller en rättshaverist för att vara en person som tycker att någonstans måste man sätta gränsen för den här typen av hemlig övervakning. Frågan är bara vart den gränsen går, och jag förstår att man pratar om upptrappad brottslighet, det är ökad grov kriminalitet påstås i alla fall, det är det säkert. Men någonstans måste ju medborgarna gå in och sätta stopp för hur långt man kan gå. Och nu börjar vi närma oss den gränsen enligt mig i alla fall.
Då får man gå till sin riksdagsledamot och skälla om den riksdagsledamot man har valt in i riksdagen röstar för ett sånt här förslag om man är emot det, eller röstar mot ett sånt här förslag om man är för det. Det är det som vi kallar för politik. Men någonstans i slutändan så är det naturligtvis så att den svenska befolkningen har en väldigt medgörlig ton till de brottsutredande myndigheterna och brottsbekämpande myndigheterna utifrån den princip som just du ville prata om tidigare. Nämligen, har man ingenting att dölja så behöver man inte heller frukta någonting i sådana här sammanhang. Och det är kanske inte alltid rätt väg att gå om man frågade en sån stor, i sammanhanget stor personlighet som George Orwell. Sen har kriminalvården platsbrist, i överbeläggning närmast på många anstalter och häkten. Vissa så kallade klass 1-anstalter så är beläggningen 99,4%, såg jag nyligen siffror kring, va? Och man har därför gjort det här som en så kallad särskild händelse. Samtidigt så pågår Operation Rimfrost och andra polisiära insatser som syftar till att sätta så många som möjligt i finkan och inkapacitera dem från fortsatt brottslighet. Vad säger vi?
Ja, alltså jag var i kontakt med en företrädare för kriminalvården förra veckan faktiskt, och pratade om det här, och då berättade han just om den här särskilda händelsen och att de hade inrättat en så kallad stabsfunktion på huvudkontoret där det var en samling personer som arbetar aktivt just med den här platsbristen, eftersom det är ett så pass stort problem. Och Några av åtgärderna som man har vidtagit från kriminalvårdens sida är bland annat att man dubbelbelägger vissa bostadsrum, och man har tagit bort den tillfället, åtminstone den tidigare så hyllade klosterverksamheten som fanns på Kumlaanstalten. Och ja, om vi nu också ska börja suga in folk på löpande band i södra Sverige, som man antar att man avser att göra med den här operationen Rimfrost, så vet jag inte vart alla ska ta vägen.
Nej, och det här är ju naturligtvis ett jätteproblem. Det har pratats om det här i många år, överbeläggning och hur man har då våningssängar i bostadsrummen på anstalt och de intagna får tränga. Så det kan man ju ha både den ena och den andra åsikten om. Men som sagt, om man nu är offensiv och ska se till att så många som möjligt frihetsberövas, då får man ju se till så att det finns plats.
Det är ju intressant, för jag minns under den tid som Thomas Bodström var justitieminister. Han fick viss kritik för att han då byggde ut kriminalvården, och det var så att det gapade tomma platser och sådär. Då rådde ett helt annat, om inte helt annat så i alla fall ett annat kriminalpolitiskt klimat i Sverige. Nu ska ju i princip alla buras in och sitta där i den hårda miljö som frodas ute i våra olika städer och förorter. Va? Men frågan är, har man inte rätt att få ett eget rum om man är dömd till ett långt fängelsestraff? Den frågan tycker jag är befogad att ställa.
Jo, men den är jättebefogad. Dels så tycker jag att man har rätt att få ett eget rum eller en egen cell. Sen tycker jag också att man måste ställa sig frågan, vad är det som händer med människorna där? För någonstans så finns det ändå i namnet här, kriminalvården. Vi har ju någon form av behandlingsideologi där vi hoppas att människor som har vistats på anstalt ska komma ut som bättre människor på andra sidan. Det kan ju inte vara möjligt om man har en beläggning som är mer än 100% att på något sätt tillgodose personerna som befinner sig på anstalterna den vård som de är tänkta att få, om det, personalen inte räcker till.
Nej, och dessutom så måste det finnas ett säkerhetsperspektiv här. Alltså om man är flera som ska dela på ett rum, eller vi ser som i amerikanska fängelser, det finns stora sovsalar då där samtliga intagna sover. Jag ser att jag har jobbat inom kriminalvården som kriminalvårdare, och jag menar, inlåsning klockan 8 eller att de går in i stund, då vet man var de intagna finns, och de har liksom, ja, begränsad rörlighet. Det skulle naturligtvis kräva oerhört mycket mer personresurser om flera ska dela rum och man ska hålla koll på vad som sker innanför de här dörrarna.
Jag måste fråga dig en personlig fråga då. Det här gjorde du. Du arbetade extra inom kriminalvården när du läste juridik, om inte jag minns fel.
Va? Ja, det stämmer. Jag jobbade på flera klass 1-anstalt eller motsvarande då, både i Malmö på anstalten Kisseberg och i Kalmar på anstalten där.
Hur reagerade du då som egentligen en juridikstudent när du kommer in i den här miljön och ser, vad hade du någon invändning? Berätta, det är bara lite kul att höra.
Ja, nej, men som jobb betraktat skulle jag säga att det var rätt tråkigt. Det var väldigt mycket att sitta i en korridor vid ett skrivbord och hålla koll på så att alla skötte sig, och vilket de nästan alltid gjorde. Sen är det klart att det är ett väldigt speciellt jobb. Man sitter där och det är mördare och det är rånare och det är våldtäktsmän som alla ska samsas, och det finns, alla som har sett amerikanska fängelseserier, det finns en väldigt massa system för kommunikation mellan intagna. Man gjorde beslag, det göms saker i offentliga utrymmen. Det är ett viktigt jobb, och skulle jag väl säga att kriminalvården har blivit bättre idag än vad de var då på så att säga att utbilda personal. För det var, jag höll på att säga, en 2-dagars utbildning för att sätta sig och vakta mördare.
Lite utvikningar, intressant parentes från Erik och hans verklighet då tillbaka i tiden. En annan reflektion som jag gör är att det faktiskt finns en bestämmelse i kriminalvårdslagen som handlar om så kallad självisolering eller självvald isolering. Att den intern som så önskar har rätt att inte behöva umgås med andra. Och jag undrar hur man sätter den bestämmelsen i det här sammanhanget.
Ja, men det funkar ju inte såklart. Och dessutom tycker jag att det är tråkigt om man måste göra avkall på, ta klosterverksamheten som ett exempel. Det är ju sånt som på något sätt ändå kan få människor uppenbarligen att må lite bättre än vad man kanske gör annars. Om man måste göra avkall på den typen av verksamheter eller så att säga extra grejer så tycker jag att det är väldigt dåligt också. För jag tror att folk mår ju bara sämre och sämre om man bara får sitta och tränga sitt rum med någon som man kanske absolut inte vill umgås med. Och så ska man umgås med den personen i alla fall 17 timmar per dygn.
Man kan ju också säga att det finns ju, kan jag tänka mig, ett visst utrymme för frivillighet här. Om vi pratar på lite mer öppna anstalter där det sitter ekonomiska brottslingar, där personer som är på väg ut och i slutet på sitt avtjänande, att de kanske vill sitta fler, och de är ändå inte inlåsta nattetid utan rör sig ganska fritt på området. Många kanske till och med vill, så att säga, ha en rumskamrat, men det är ju inte riktigt där problemet ligger med överbeläggningen, utan det är ju som vi sa på häkten och de stora anstalterna med tungt kriminella.
Ja, sen är det också, man måste ju på något sätt ändå säga att man ska ha en förståelse för personer som har någon nära anhörig eller någonting som är utsatts för ett brott, som absolut inte tycker synd om de här människorna som måste dela rum och de får mat och sådär. Men om man bara ser på ett generellt plan så tror jag ju inte att man kommer ut som en bättre människa när man har varit på ett överbelagt fängelse i jämförelse med om man hade varit någonstans där det inte var det.
Nej, men det är väl som det gamla vanliga, att jag är inte heller för att grova brottslingar ska vara ute i samhället. Tvärtom, jag tycker de ska sitta inne på en proportionerlig och skälig fängelsevistelse. Men när de väl, och vi ska ha mycket, mycket säkra skalskydd för våra fängelser så att de inte kan rymma och begå nya brott. Men när de väl är inne på kåken så ska de ha drägliga och mänskliga förhållanden. Och jag tror att de som kastar ut sig någonting annat än det är någon form av känslomässigt, de tänker lite mer känslomässigt och brutalt än att det faktiskt handlar om människor som i bästa fall ska komma ut och inte fortsätta begå brott.
Men kan man tänka sig någon åtgärd för att lösa det här problemet? För det ser inte ut som att det inte kommer fyllas på med besökare på varken häkten eller anstalter. Vad ska man göra? Det går inte på en kvart att bygga ett nytt fängelse.
Fler frivårdsinsatser möjligtvis, men det här kräver också långsiktig planering och lagändringar. Man skulle säkert kunna göra överenskommelser med fångar som kort och sammanfattningsvis går ut på att du är nu dömd till 6 års fängelse, det vill säga staten disponerar ditt liv under 6 år. Vi kan nöja oss med att du sitter 2 eller 3 år mot att du resterande tiden flyttar till en annan landsände och där tar ett beredskapsarbete som staten tillhandahåller och sköter dig, och så annars åker du in igen. Jag vet inte, det var ett förslag bara.
Nej, men den typen av åtgärder borde man ju ha börjat fundera på då för ganska länge sedan, för nu är vi ju redan på 100-strecket. Vi pratar alltså 99% beläggning på flera platser. Alltså det är inte ens, det spelar ingen roll. De här åtgärderna måste komma nu.
Ja, det är å ena sidan det du pratar om är rent praktiska frågor om utrymmesbrist, medan det jag pratar om är en mer visionär kriminalrättspolitisk fråga. Och var svaret finns att finna, det kan bara framtiden utvisa. Därmed är dagens juridikpodden slut. Jag tackar Erik Dagesson, William Eriksson. Själv heter jag Stefan Wahlberg. Tack.
Tack.